Ernst Brunner läser sin egen bok Koksgatan.
Från lågväldet. Det bultar på dörren. Jag öppnade och såg Gittan stå där för gråten. Shaim hade stuckit. Hon sa att han rest sig och gått. Rest ur sängen bara, Shaim Latorre. En tår rann ner i mungipen. Gittan fick tag i den med spetsen av tungan. Sen såg hon på mig. Gick med sina våta ögon över mig från bringan och nedåt. Knappast ett plagg på kroppen. När hon fattat det, att jag stod där iklädd bara shorts och en jeansjacka som jag slitit ärmarna av, började hon dra lite i klänningen. Hon drog för läget i den rynkade klänningsmidjan, som om tyget slutade där med blommor och allt. Stuckigt, repeterade hon dröjande, medan tanken lodade ner i det mörker ordet bar med sig. Stuckigt. Det var ofattbart djupt det där ordet. Och man såg på näsborrarna när de vidgades hur naturstridigt de tyckte hans beteende varit. De hade älskat med varann. Där låg hon, visade Gittan med armarna. Och just som hon öppnat sig för honom, så rullade han av henne. Så här. Armarna vältrade om i luften. Så ut bara. Stack till Sovjet, Shaim från Santiago. Till Sovjet? Ja, jag vet, Gittan svalde. Han ville leva i ett fritt land. Va? Verkligt fritt. Sa han det? Nej, inte sa. Men han skriver i El Rebelde. Det är bara att läsa om man vill veta vad han vill. Gittan bodde i våningen snett under min. Ännu våt av kroppsafter hade hon sprungit barfota upp för marmortrapporna. Och eftersom solen denna förmiddag i juni kom som tackjärn i tunga, glödande stänger genom gatorna, så spred hon den speciella lukt omkring sig som uppstår då åtråns hetta möter solens i köttet någonstans och råkar i jäsning. Reell humanism, kallar han det. Det de håller på med i Sovjet. Det gör alla chilenare som tvingats leva under godsägare och gruvdirektörer. De tror på det där. På det sanna folkstyret. På samhället med den ständigt växande ekonomin utan kriser. Med mogna socialistiska Gittan lade handen för munnen på mig. Hon orkade inte höra mer. Visst, Shaim var svärmisk. Men sånt kunde hon tåla, för även om hon själv hade let sig hänföras av något så välordnat som en ideologi, så var hon en lika oförbättlig idealist på andra områden. Kärlekens, till exempel. Gittan förälskade sig nämligen aldrig. Hon fördrömde sig i sina män. Entusiastiskt, men utan förnuft. Och det var därför hon aldrig kunde förklara varför dessa män plötsligt lämnade henne. Allt förtydligande ljus kring hennes affärer bleknade bort inför den sällhetens sken hon levde i. Men där sansen uteblev kände hon dock sveket så mycket starkare. Och när Shaim stuckit sökte hon omedelbart hämnd. Hon ville få den hos mig. Sovjet, snörvlade hon överlägset, sen strök hon förbi mig vid dörröppningen och väl in i köket let hon i förtvivlan armarna falla över det gulbrända håret som var oborstad nu på lördagsmorgonen och stort som ett pampasgräs. Jag stängde och han knappt passerade den lilla hallen förrän Gittan kastade sig om halsen på mig. När hon bitit mig i örat en stund slet hon sig loss igen. Ett pyslete steg från lungorna. Hon sjönk samman, punkterad över en pall. Sen flög hon upp igen, halvsatt på järnspisen, med ena foten svängande på vedluckan, medan ögonen och läpparna gjorde sitt bästa för att se oanständiga ut mitt i det förgråtna ansiktet. Jag är inte säker på om jag handlade rätt i det läget. Gittan var svår att motstå. Hon verkade vara av den skönhetstyp som inte formats med naturen som modell. Hon uppfyllde snarare en bestämd idé hos mig, en överhettad fantasi, som om skaparen plågats av misstanken att det kunde vara något syndigt i hans konst och väl färdig med Gittan tvingat sig till att avstå från att...